Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varmt välkomna till dagens avsnitt av Ecotime Podcast med mig Alex och min kära vän och kollega Albin.
Har du fått kaffe?
Jag har fått kaffe.
Bra, då kör vi.
Bra.
Ny studio.
Ny studio, ja.
Det är inte att underskatta.
Nej, vi har ju varit lite radiotystnad här ett tag. Men
yes.
Av förklarliga skäl, då vi har fixat nytt kontor, ny poddstudio och allt sånt. Så att ja, vi har väl lite att prata om idag, va? Snacka
oss lite. Absolut. Och kul grej. Vi kan börja med att presentera det här avsnittet i samarbete med Longin. Och Longin har släppt en ny uppdaterad version av sin Legend Diver som de gjorde nu i november. Vi har tagit en ordentlig titt på den på sajten som borde vara uppe ungefär när det här poddavsnittet släpps på, yep. I videoformat.
Yep.
Och vad är det som gör att just det här släppet är så bra jämfört med, såklart de har gjort många bra tidigare i olika versioner, men vad är det som gör just det här släppet så bra?
Ja, alltså man kan väl säga att Longin har varit lyhörda och hörsammat sina kunder och vad de har velat ha för någonting. Och sen tidigare har vi haft Legend Diver i två storlekar, 36 mm och 42 mm. Men nu kommer alltså Legend Diver i 39 mm och parkerar precis mitt emellan de två tidigare storlekarna. Och
för man kan tänka att 36 är lite litet ibland, ja. Och 42 är lite stort ibland.
Jag är ju en av dem som har varit mitt emellan två storlekar, skulle jag väl säga. Jag har provkört 36an tidigare och vi har även kollat på den på ecotime.com. En trevlig storlek som jag tycker egentligen bär rätt bra, men som upplevs ganska liten på handleden för att urtavlan blir ganska liten tack vare den invändiga dykringen.
Och den är ju perfekt för rätt handled, såklart.
Såklart. Samtidigt som jag tycker då att 42an blir ganska stor, för den har ganska långa bandhorn och tar upp väldigt mycket space på handleden. Så det är ju inte bara vi som har känt att det kanske skulle finnas plats för någonting mitt emellan, utan även väldigt många andra. Och det här är ju inte heller första gången Longin lyssnar på sina kunder, utan vi såg det även med deras Solo Time som de släppte i fjol. Kom ju i år i 39 mm också. Och det är ju väldigt uppskattat, märker vi ju bland folk, att de faktiskt tar till sig av kritiken, kanske är fel ord, men önskemålen från kunder.
Longin känner av marknaden på sina uppskattade modeller. För både Solo Time och Legend Diver är väldigt uppskattade modeller. Ända sedan de återlanserade Legend Diver 2007, tror jag att det är. Rättar man om jag har fel, jag är hyfsat säker.
Mm.
Som är faktiskt baserad på en vintage-modell i superkompressorutförande från, som de släppte 1959.
Ja.
Jättecool den med. Att de har ju ständigt uppdaterat modellen, men just nu när de släppte den i 39 och så kör de stållänk, antingen en stållänk eller ett läderband eller ett tygband, har de också ett slags NATO-band. Men just stållänken är ju Beads of Rice, så kallad Beads of Rice-utförande. Om ni inte känner till det, googla Beads of Rice eller gå in på Ecotime på vår hands-on-artikel så kommer ni se hur det ser ut. För att det är en väldigt vintage-inspirerad länk också.
Ja.
Och det är en vintage-inspirerad modell. Och nu finns den i svart urtavla, blå urtavla och i 39
mm.
Rätt jäkla bra alltså.
Ja, det är ett riktigt bra släpp. Så jag hade på mig klockan när vi hade de här under 4-5 dagar. Och tycker att den är riktigt bra. Och då körde jag den på länk. Länken är trevlig. Måste säga, väldigt följsam och skön att bära. Så att Ja, behöver ni en dykarklocka när ni ska ut och åka skidor i fjäll? när ni ska ut och
göra vad som helst
på skidsemester i fjällen, så ska ni definitivt spana in nya Legend Diver från Longines.
Ja, tacka Longines för ett gott samarbete och kul att kunna kolla och ta en titt på era modeller.
Stort tack.
Ja, gasar vi vidare. Vad har skett mellan augusti fram tills nu, som vi säger, key points? Förutom att Breitling har öppnat en butik i Göteborg.
Ja, det har de gjort. Vi avslutade väl senaste avsnittet precis innan vi skulle åka till Genève. Och det var ju bara 50% av studion som kunde åka till Genève. För 50% av studion blev sjuka tyvärr.
Ja, och du var återigen på Geneva Watch Days.
Yes.
Såg massa galna grejer.
Ja.
Kan inte bena ut allting, men det är en halvstor klockmässa i Genève där många independent brands ställer ut.
Yes.
Vad var det största medtaget du fick? Vad var det för största liksom, vad var key points?
Key points. Vi har lagt upp en del på sajten, och ni som läser på ecotime.com har ju säkert redan sett det här. Jag tyckte att Geneva Watch Days, det är alltid kul. Det var ju andra gången nu för mig. Alltid kul att åka dit. Väldigt avslappnad miljö. Alltid kul att träffa både vänner, branschkollegor, varumärken som ställer ut. Det är liksom sol och 28 grader i Genève. Det är ganska behagligt och perfekt efter semestern, och kickstarta egentligen livet igen med en liten skönmässa.
Och det är allt ifrån Doxa
Chapec, Oris, MBNF, Breitling. Det är en del större varumärken, många independents och även varumärken som Doxa då, Oris med flera. Och mässan växer ju faktiskt bara mer och mer för varje år. Så att, det var det efter sommaren. Sen har det ju hänt en hel del vad gäller klocksläpp under hösten, kan vi ju lugnt säga. Certina har inte legat på latsidan. De har ju släppt både en svincool dykare inspirerad av en dykare från 70-talet som de har gjort.
Vilket blev väldigt bra också.
Ja, den har vi skrivit om och tittat närmare på. De släppte även nyligen DS7 som är en sportig vardagsklocka, skulle man väl kunna säga, på stålänk.
Jag såg en kille på ett forum som hade lagt upp en bild som du hade tagit på den och skrev att han hade köpt den.
Ja, kul.
Så bra fotat.
Bra.
Och bra,
kul att höra.
Bra gjort, Certina.
Ja, verkligen.
Det är en objektivt cool klocka.
Det är super...
Kan man säga det?
Objektivt cool klocka. Ja, det är super PO1000.
Ja. Dykaruret.
Yes. Ja, den släppte de ju två varianter. En med svart urtavla som var icke-limiterad och en med orange urtavla som var limiterad.
Ja, och det är en fet dykare.
Jo. Det kan man lugnt
som
säga.
Är baserad på, inspirerad av en 70-talsmodell.
Mm.
Ja, det är bara att köra.
Ja, verkligen. Breitling släppte ju också Navitimer i två storlekar, 32 och 36 mm. Lite mer inriktat till den kvinnliga handleden kanske. Men det har vi också kollat och bekantat oss närmare på.
Ja, vi har ju frekventerat lite ner i Breitling-butiken på Biblioteksgatan i Stockholm.
Mm.
Och som jag sa, Breitling satsar ju i Sverige, så de har även öppnat en butik i Göteborg nu.
Mm.
Så det går ju att... Vill ni kolla på Breitling i Göteborg, en jäkla massa Breitling, och bara prata Breitling, så finns det äntligen en dedikerad Breitling-butik i Göteborg. Men det har funnits sedan en stund i Stockholm. Och
ja,
där har vi varit och kollat på, rätt två gånger i alla fall, och kollat på nyheter.
Ja, dels då Navitimer 32-36, men även nya uppdaterade Avenger-linjen där de släppte en hel del olika modeller i olika utföranden.
De hade en Avenger-kronograf i svart, boetten var svart, gul urtavla, gult band som bara såg helt...
Ja, den gillade du väldigt mycket.
Men den var ju så här skönt skrikig, fast ja, ändå inte.
Nej.
Och det är en fet Breitling. Det är lite acquired taste med fet Breitling, men jag gillar det och det är många andra som gör det också.
Mm.
I like. Breitling gör många coola släpp och använder sina gamla produktlinjer. Navy Timer som är en av deras mest ikoniska modeller.
Ja, och om inte den även, mest ikoniska faktiskt.
Ja, jo, det måste det vara.
Ja, det skulle
och Avenger då.
Mm. Ja, men precis.
Och det har även varit massvis med auktioner. Det har varit auktionssäsong. Vi tog en titt på Bukowskis Important Timepieces. De hade en riktigt cool katalog. Allt ifrån Breguet-turbioner till Day-Dates till... Vad hade de inte?
De hade framförallt en hel del intressanta klockor med lite högre prislapp. Urban Jürgensen... Den Breguén du snackade om.
De hade en IWC-turbion också. De hade en Lange Sightverk.
Striking time.
Ja, så de kunde plinga tiden, helt enkelt.
Exakt. Och sen så var vi hos Kaplans också, som jag också tyckte hade en väldigt intressant katalog för hösten. Där det gick en hel del intressanta objekt. Så auktionshösten har ju varit stark, måste du säga. Det har varit mycket roliga objekt ute till salu. Sen har vi ju faktiskt varit på ännu en klockmässa, ja, eller jag.
Jag har ju inte fått åka på något av det här. Vi har tvungna att behålla kompetensen i Sverige. Men Alex har ju varit med våra andra kollegor även på Dubai Watch Week.
Yes.
Och det var första gången för dig att vara på Dubai Watch Week, ja. Eller hur?
Dubai Watch Week är en mässa som jag tror att det här var femte upplagan, har jag för mig. Den hålls vartannat år i Dubai. Anordnas av... Siddiqui & Sons, som är den största återförsäljaren av klockor i Förenade Arabemiraten. Och vi tänkte att det kan ju vara kul att åka till Dubai i november när det inte är så kul väder här hemma. Så vi åkte dit och kollade på en hel del klockor. Över 60 utställare på plats. Tungviktare som Rolex, Tudor, Hublot, AP. Mycket independents, mycket... andra märken, Breitling, Oris. Så många som vi kände igen från Geneva Watch Days. Men också då några riktiga tungviktare som AP Rolex.
Så det är allt från AP Rolex. Van Cleef, ner till Aventi och Fredrik Constant.
Exakt. Så det är en väldigt spread på det. Jag menar Van Cleef, Chopard, var sådana varumärken närvarande också. Louis Vuitton var där. De har inte jag sett live så, de här deras nya modeller som de nyligen har lanserat.
Louis Vuitton satsar ju starkt på sin egen in-house-tillverkning, yes, av klockor. Och de anser sig själva som independent-tillverkare.
Ja, Louis Vuitton äger ju också varumärket Gerald Genta. Så att det fanns en hel del intressanta klockor från Gerald Genta, alltså under hans egna varumärke då, som de gjorde klockor. Bland annat fick vi se den klockan som de skulle auktionera ut på Only Watch, som är en välgörenhetsauktion som är uppskjuten av diverse anledningar. Och den klockan fick vi se live. Det är alltså en, för de som känner till Gerald Gentas tidigare klockor, de här med Musse Pig och Kalle Anka och grejer, så var det här en sån klocka med Jumping Hour och Retrograde Minutes och Minute Repeater.
För de som inte känner till Gerald Genta, så är den mest kända...
Den främsta klockdesignen genom tiden.
Som har ritat bland annat...
Royal Oak, Nautilus...
IWC-ingenjör.
Alltså han har gjort flera tusen olika designs. Vart inblandade i... Det mesta nästan, skulle jag säga, som har ikonstatus idag i alla fall.
Och i slutet av hans, får man säga i slutet av hans karriär, in på 80-talet, 90-talet i alla fall, så körde han under sitt eget brand som hette Gerald Genta, där han gjorde massa udda skapelser som är jäkligt coola. Jag fick faktiskt en vän till mig, hade en 18 karats Gerald Genta klocka i någon slags oktagonal shape med, ja, boetten är väldigt svår att förklara hur den är uppbyggd, men med så här Mother of Pearl pärlemortavla och Musse Pig rakt på urtavlan som visade tiden med
sin arm.
Ja.
Exakt. Alltså Gerald Genta har ju, Han gjorde ju ikoner som Royal Oak och Nautilus. Även IWC:s ingenjör. Men han, under eget varumärke så tycker jag att han tog ut svängarna ytterligare lite. Och jobbade mycket med skeletterade urverk. Mycket med Mother of Pearl, alltså Perlemo-inslag. Mycket sten, lapis, lazuli, den blåa stenen har ju varit ett sånt kännetecken. Han har använt den framförallt runt månfasindikatorn på sina klockor. Mycket komplikationer. Alltså de klockorna vi kollade på i Dubai var ju liksom så här... skeletterad minute repeater perpetual calendar liksom. Så det var ju tunga bitar ofta i då platina eller i gult guld, så det var häftigt att se, och även kul att få se Louis Vuittons nya klockor med deras nya satsning, för de har alltså tagit bort typ alla klockor de har haft. De har ju haft mycket klockor i så här 20, 30, 40, 50 tusen kronors prisklass, oftast med kvartsurverk eller ett enklare automatverk. Det har de bara skrotat helt och hållet och kör nu stenhårt med klockor från typ 200 000 uppåt ungefär. Mikrorutor, urverk och grejer. Så det ska bli intressant, för att nu joinar ju de egentligen det som Chanel och Gucci till exempel har gjort under ett par år. Så de kände väl att det var dags för dem också att ge sig in i lite fine watchmaking-segmentet på riktigt då.
Och jag ger inga stalltips på det sättet, men jag är övertygad om att alla klockor som Louis Vuitton tillverkat tidigare, snygga modeller, vissa är ju hemska, vissa är ju rätt coola liksom. Mm. Jag är övertygad om att de kommer dras med en liten bit upp av att Louis Vuitton skippar allt det billigare de har gjort och kommer bara köra de tunga grejerna liksom.
Ja, det är inte omöjligt. Absolut.
Om man gillar Louis Vuitton så kan det vara läge att köpa en sån äldre än nu.
Det finns, de har gjort en klocka, en World Timer som är riktigt cool.
Jag har haft den.
Ja. Den heter Escale Spin Time, va?
Ja.
Eller
och då, jag tror jag lyckades få loss den för strax över 20 papp då.
Ja.
Och nu ska du nog ge dubbla i alla fall.
Ja, det är en av de modellerna som kommer top of mind för mig direkt liksom. Men alltså det man inte får glömma heller, under den här tiden de har gjort de här lite enklare modellerna, så har ju de haft sin high watchmaking avdelning som har gjort riktigt galna grejer under en ganska lång tidsperiod. Så att... ja, det ska bli intressant att följa och se hur deras ompositionering i branschen, vad det kommer leda till helt enkelt.
Nice. Och vad mer i Dubai såg du än... Louis Vuitton gjorde uppenbarligt intryck med tanke på att vi zonade ut där.
Ja, främst för att de klockorna som de nu har i sin ägo, man kan väl kalla det en del av deras museumkollektion, är ju sånt som antingen man inte kan hitta någon annanstans för att det har tillverkats i så få exemplar. Och eller som går väldigt, väldigt dyrt på auktion utomlands. Så att man får ta chansen när man har den. Jag gillar ju vintage liksom, så att ja, passade på där och tjötade lite. Vi såg också under Dubai Watch Week så hade ju då Christie's... som Britta har skrivit om, The Oak Collection. Det är ju då, alltså...
Det är en rätt knäpp grej, The Oak Collection.
Ja.
Om jag förstått det rätt så är det en samlare som har samlat på sig hur mycket sinnessjuka klockor som helst under en väldigt lång period.
Exakt. Och Oak står för One of a Kind. Och då hade de, om det var hela eller stora delar av kollektionen, på display i en av Christie's lokaler i Dubai som låg i nära anslutning till mässan. Och vi snackar liksom allt från liksom sportpatek, alltså Nautilus i olika versioner, till moderna evighetskalendrar med split seconds kronografer, allt sånt, till gamla kronografer från 30, 40, 50-tal till gamla Calatraver med emaljurtavlor, alltså emaljerade urtavlor, Claesson emalj. Så att, det var tyvärr ingenting, eller av förklarade skäl så fick man inte klämma och känna på grejerna, men de fanns för display. Så det var väldigt häftigt att se det liksom. Det är ganska många miljoner kronor under ett och samma tak där.
Och jag har förstått som att det är en herre som äger hela den här samlingen.
Ja.
Han har bara köpt det som är i perfekt skick eller bara det som är One of a kind. Ja,
ja, alltså väldigt... ja,
exakt. Och han har en anställd som bara jobbar och tar hand om den här kollektionen också. Har jag läst tidigare.
Stämmer säkert.
Så ja, då kan man tänka sig att det ligger lite tunga bitar där.
Ja, men jag tror att det var typ så här 4, 5, 24, 99 som är en av de tidigare evighetskalendrarna med kronograf som Patek har tillverkat. Så att, ja.
Och Patek tillverkade bara ett fåtal om året av yes. den också.
Så det är ju samlarobjekt som går för ett par miljoner kronor styck. På auktion nu för tiden.
Så han hade skopat upp några...
Han hade några som låg och dammade i någon hörn där hemma. Ja. nej, men Dubai var, det var intressant. Vi träffade mycket bra folk där. Sladdade in på något cigarr-event en kväll på Ritz-Carlton. Och där var det lite... Det var ett event som hölls av en gråhandlare. Som visade upp lite klockor och det var lite cigarrer och grejer. De hade en ganska intressant inventory. Det var mycket tunga bitar i form av bland annat en Peace Unique Richard Mill. Det var en tourbillon med en orm i urverket som slingrade sig. Liksom.
Älskar sånt där.
Ja. Då tänkte jag på dig och kände att det här är någonting som Albin hade uppskattat. Ganska häftig. Det finns liksom en, jag vet inte vad marknadsvärde kan vara, 15 millar eller någonting kanske. Mycket AP, sådana grejer, lite mer hype.
Det känns som att Dubai är mycket powerklockor liksom. Mycket riktigt tunga grejer.
Ja,
inte så mycket keramisk Submariner utan datum liksom.
Nej, det skulle jag säga då att det var mer helgulds Skydwellers och helgulds Daytoner och sånt än sportstål generellt. Ja.
Hade du en bra resa?
Väldigt bra resa.
Vad var det viktigaste du tog med dig från Dubai Watch Week?
Oj, fan. Det är en bra fråga. Sol i nyllet.
Ja, det är ju, ska man inte underskatta.
Nej, men det är svårt. Jag tycker alltid det tar lite tid när man kommer hem från såna här resor.
Det är så mycket, mässor.
Det är så mycket intryck under en kort tidsperiod. Så det är svårt att... Men det som satte nog största avtryck var ju MBNFs senaste klocka. Som heter HM11 Architect. Som är inspirerad av hur byggnader såg ut på typ 60- och 70-talet. Så den har, som de kallar det, fyra olika rooms. Alltså fyra rum. Central tourbillon i mitten och sen kan du vrida boetten för att se olika grejer, tid, temperatur bland annat, och det var en klocka, det är väl en 3 miljoners klocka liksom, men som de släppt i två versioner, jag tror det var 25 av varje eller någonting. Den var riktigt häftig att se faktiskt.
Kul.
Ja, det tycker jag.
Och tillbaka i kalla gråa Sverige då. Ja. Vad är det som händer här? Det är en del butiker som möblerar om vilka varumärken de ska sälja. Det är butiker som bygger om sina lokaler. Jag vet att ett exempel på båda de här grejerna är Frank Sur som både har byggt om sin lokal och kortat ner lite vilka varumärken de ska jobba med. Men vi har ett annat väldigt bra exempel, för det här är ett märke som jag tycker hela, om man ska säga klockfolk, the watch community för att uttrycka sig på det sättet, känner till det här märket väldigt väl.
Ja.
Gjort flera ikoniska modeller eller en ikonisk boettdesign.
Mm.
Och det är Bell & Ross. Vad tänker du på då?
Kvadratiska klockor.
Kvadratiska flygarur.
Ja.
Och Bell & Ross satsar nu i Stockholm, eller i Skandinavien och i Stockholm och i Västerås.
Mm.
Så de kommer ha två stycken helt nya återförsäljare som då är Krons i
Stockholm.
I PK-huset i Stockholm. Mm. Och Nymans Ur i Västerås.
Yes.
Och Bell & Ross har inte riktigt haft någon bra återförsäljare eller någon som har velat... Det har varit lite förbisett helt enkelt, så kan man uttrycka det. Men nu kommer Krons och Nymans i Västerås att de har redan tagit in det märket. Kommer jag och hållit after works och kommer satsa på Bell & Ross helt enkelt. Så i samarbete med Nyman Sur och Krons har ju, och Bellen Ross blir det väl då. Ja. Det är mycket folk här för att, att få fram att få lyfta fram Bellen Ross.
Yes.
Men vi tycker det är skitkul för att Bellen Ross är ett märke som är värt mer uppmärksamhet.
Mm.
Så vi har gjort en hands-on på sajten. Vi har varit på Krons och igen. Tittat på 14-16 modeller. Jag vet inte hur många.
Många modeller. Krons då, som vi har besökt, har ju väldigt många modeller i lager och det är ett bra, om man inte känner till varumärket sen tidigare, så är det, om man vill få en bild av vad de gör. Och
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vad de har för bredd i sortimentet, så får man ju ta del av nästan allting de gör om man besöker Krons och tar en titt på kollektionen som de har. Så det är allt från deras BR 03 kvadratiska klockan.
Den mest,
mest ikoniska.
Det är den du tänker på när du tänker på Bellen Ross för det mesta.
Ja, eller som vi tänker på i alla fall.
Exakt.
Och sen har de många modeller från BR 05 som är en lite mer sportig, chic kollektion som de själva kallar det, på i stål med antingen länk eller gummiarmband. Finns med time only, skeletterad, kronograf, GMT och så vidare. Till deras dykare som finns i brons bland annat. Så det finns en hel del där. Och vi har ju pratat med Sylvain...
Sylvain Hubert.
Sylvain Hubert, ja.
Från Hubert Agency.
Som är agent för Bellen Ross i Skandinavien.
Yes, så... vi behövde någon från Bellen Ross för att komma och prata Bellen Ross med oss. För vår bild är inte... Vår bild är från samlarhållet,
yeah,
och nördhållet, eller vad man nu ska säga. Och då är det jäkligt kul att ha en varumärkesrepresentant på plats.
Yeah.
Så här kommer vårt samtal med Sylvain om Bellen Ross och deras nya återförsäljare Krons och Nyman Sur i Västerås. All right, so this is a special segment with Bellen Ross, and we have a special guest with us today. It's Sylvain Hubert from Hubert Agency, and Sylvain is the, through Hubert Agency, is the agent and for Bellen Ross in Scandinavia. So Bellen Ross has two new retailers in Sweden, which is Nyman Sur in Västerås and Krons in Stockholm. So welcome to Ecotime Podcast, Sylvain.
Thank you so much to invite me today.
Nice. So we're going to talk a bit about Bellen Ross, of course, and what Bellen Ross is up to, news and all the new models and stuff. And I wanted to know a bit about you first. So how come you work with, how come you chose to work with Bellen Ross in Scandinavia?
I started 2015 in Sweden. I came in Sweden 2014. And I started with another smaller brand, a French brand too, which is Pequinier. And by being in some fair, especially Baselworld, I met different brands and I met quickly Bellen Ross, and I'm a French guy. There is no thousand of nice French brand. So it came naturally that I started to work with Bellen Ross.
And the new for Bell & Ross is two new retailers, and they are exclusive retailers. So only Krons and Nymansur are selling Bell & Ross at the moment in
Sweden.
In Sweden,
that's correct.
How come you wanted to work with Krons and Nymansur?
The thing is, Bell & Ross is turning more and more luxury and exclusive brand, and Bell & Ross. Price average is around 5,000 euro. I will say segment is between 4 and 7,000. So, you know, the network of the retailers is shrinking, and it's not so many nice luxury watch stores anymore. So when you think that a brand like this is supposed to be in the correct environment, there is no 1,000 dealers that can actually work with Bell & Ross. We were already in contact for a couple of years with Nymansur, and we decided that it was time now to deal with the one of the best, if it's not the best dealer of Sweden. So we are really happy to work with Krons exclusively in Stockholm, and Nymansur investors.
And Krons in Stockholm carry other brands like Rolex, Breitling, so they're very high-end store.
Yeah, exactly. Basically. Yeah, exactly.
So Bell & Ross will be in good company.
Absolutely.
All right. Can you tell our listeners a bit about Bell & Ross and the brand and the history and philosophy?
Sure. So Bell & Ross has been founded in 1994 by the two founders who are still inside the company, Bruno Bellamich and Carlos Rossillo. It's a lot of people think actually that Bell & Ross, because it sounds so American or English, is an American brand, but it's actually a French brand. But of course, it sounds a bit better to be called Bell & Ross than Bell & Ross than Bellamich and Rossillo. Bell & Ross is a bit like Cartier, a French company, headquartered in Paris, with the production in Switzerland, in La Chaux-de-Fonds to be precise.
And, I mean, Bell & Ross is, for us that know the brand, a brand that you instantly recognize when someone wears a Bell & Ross timepiece, basically. Can you tell us a bit about their philosophy and design and, you know, their like key focus like points of the brand and which audience they try to appeal?
Yeah. So Bruno Bellamich and Carlos Rossillo, they know each other since they were in business school together, I presume. And they have already this strong passion in common for aeronautics, aviation, history, and also design. And they started to make their pilot watch and started to be at Basel together already early in the 90s, so after 94. And then where really comes the next step to this luxury world, it's when they found their position and they found their iconic piece. You know, every big brands have an iconic, like AP has the Royal Oak and Patek has the Nautilus. Bell & Ross, 2005, made the BR03, which is a square watch. It's a little cockpit instrument that you put on your wrist, basically. And at that time, it was also a trend for big size watch. So it led right away to a success. And still nowadays, it's an iconic model. It's a model having 17 years that we actually remodel this year. We've made a running change. I can talk a bit later about this.
And I think that's like one of the first things that you think about when you think about Bell & Ross is like the square aviation watches that looks like instruments on the wrist.
Yeah.
Yes.
And also that's something you see throughout the collections more or less all the way, that they have a round dial in a square case, or that's one of the biggest. We also know that they make traditional round watches in other collections. I've branched out a bit, but
Yeah, Bell & Ross has been searching themselves. I can say we still have to remember it's a young brand. Mm. 30 years old is young in the watchmaking company.
For sure.
So they were searching themselves until they made this square watch. Today is a ref. If you see a new brand coming with a square watch, and you see an article on it, sometimes you can see that Bell & Ross is referred as inspired by Bell & Ross. So, before they were trying to make pilot watch, and they tried many things. They have made this Hydromax. It was also a diver round, having, by the way, a record on the waterproofness. They have tried many shapes. But you know that nowadays there is standard in the luxury segment, and the market is in a way willing to ask the brand to stay focused on what they are good for. Like tomorrow, it will make no sense if we see a round case at Panerai. A bit the same for Bell & Ross. People know Bell & Ross. They made a survey 2 years ago to ask the public, what do you know Bell & Ross for? What do you like the most and everything? And the square shape was coming back all the time. So they felt there is no point to stay on the round case market where there is so many hard and big competitors stronger than Bell & Ross. So they felt, okay, let's focus on what we are good for. Let's stay focused on the square watch.
It's really interesting because the iconic model for Bell & Ross, which is the Square Aviation model, is I know that watch brands look at each other, of course, but I haven't seen any other brand successfully copy Bell & Ross. So they're pretty unique in that way, and really connected to the shape even,
yes,
of the case.
Yeah.
Which is really cool.
Yeah, it's in that sense it's very easy to recognize a Bell & Ross piece. I mean, these four screws. So what is the three big signature of the brand that you see on both icons, BR03, BR05? It's, as Alex said, the round in a square, but also the four screw in the corners position as an X. And those screw are not only aesthetical, but also functional. They are here to seal the watch and to ensure waterproofness of 100 meters minimum. Diver watches being 300 meters, and the military digit. So that's the three main signature of Bell & Ross. And you will find them on the BR03, but also BR05.
And let's talk a bit about the BR05, because that was a pretty big step for the brand when it was launched back 5 years ago, 4 or 5 years ago.
2019.
Yeah. Because then they made something they haven't done really before, which was a stainless steel watch on a bracelet.
Yes.
Tell us a bit about the collection and how it's evolved during these last couple of years.
Yeah. So first of all, why Bell & Ross did it? It was, as you know, a trend for this integrated bracelet watch, mainly inspired by the 70s and the design of Gerald Genta. So Bell & Ross wanted to also follow a trend, because at the end, this is a watch company and they want to be always into what is hot and happening. But also because it was one of the, if I can say, not issue, but challenge for Bell & Ross. The BR03 is very bulky, is not so chic in that sense. It's more like casual, it's for people liking to use it for, I don't know, hiking or just a normal day. But we were in that sense missing a more sporty chic line and fitting more a wrist, I will say, from citizen people who like to dress. And so it was it was good to create this this new line, but the challenge was also to respect the DNA of the brand. And here Bell & Ross has found a good way to do it, because you can notice that the three signatures are here. So you still have the round in a square, you still have the four screw, you still have the military digit.
And we've seen during the last couple of years, they started out with the time only, but we've seen the introduction of chronographs, GMTs.
Yes.
But now also the next step for the, it's not the O5 line, but the X5.
Yes.
Which has some interesting aspects to it. And I'm thinking of the movement, because... Yeah, you can tell us more about
yes.
the X5.
So you're absolutely right. So we started to launch this BR05 2019 with three ends. Then came the year after, chronograph and GMT. The size is a bit bigger, 41 millimeters for the GMT, 42 for the chronograph. And last year we introduced the most advanced BR05, named BR-X5. So here you have like an exceptional movement, in-house movement from Kennessy, but customized for Bell & Ross, which provide a power reserve of 3 days, which is a certified COSC and warranty 5 years. You have like this power reserve indication at 9 o'clock, and an open date at 3. What is also exceptional in this watch is the case, which is named as a sandwich type case. So you have a container and an upper and lower plate sealing the watch. So it's the sophisticated version of the BR05. Price point of this watch, it can be on a rubber or on a stainless steel, and it's basically 7,000 or 7,500 if you go for the steel bracelet.
Just recently, like a week ago, you introduced a very cool version of the X5.
Yes, the green well loom.
Yes, yeah. Tell us a bit about that one.
Yeah, exceptional piece. We use, Bell & Ross is using a special composite material. They have their own secret for this, but it's shining very much, which could be the perfect watch for the Scandinavian people in the winter time, by the way. Mm-hmm. With like this night light color, like this greenish color. So what is nice in this BRX5, it allows the brand for a lot of creativity. There is a lot of freedom in the creativity because you have this upper and lower plate that you can actually use with different material. We could imagine that tomorrow we start doing like also this plate in gold or in fiber carbon, as we did already for the orange carbon. So this this green loom, you have this upper and lower plate with this composite, which is shining like Super Luminova. But you have also on the ends and the indices. So it's a watch very spectacular, but you have to see it live. So I invite everybody listening this podcast to have a look on the website, BRX5 Green Loom, limited edition, 500 pieces.
And that's one nice thing about Bell & Ross as well, is that they made like started out with tool watches, very functional watches, and even the latest models as well, very like good looking watches but it still has the Bell & Ross like functional DNA in it. But I know Bell & Ross can make some crazy models as well and really branch out, like the Sapphire Crystal Tourbillon. You know what I'm talking about.
Yeah.
And that's so far off what they usually do. Can you tell us a bit about the crazy, crazy models?
Yeah, I will say the most emblematic crazy piece we have is the Cyber Skull. So Bell & Ross is doing for maybe more than 10 years a Skull edition, maybe not every year, but almost. Skull, you can ask, but why a skull at Bell & Ross? Is actually linked to the aeronautic and in the history, you know, the pilot to scare the enemy, they were used to stamp a skull on the fuselage to say, I'm not afraid of the death, or I will bring the death to you. And so the skull has a link with the aeronautics, and especially in history, World War I, World War II. So Bell & Ross, inspired by this, made some skull edition. And if you check online, you will see from already early 2010 they started to do some. But the most the craziest they did was actually this last version of Laughing Skull, because the movement first is an in-house movement, Laughing Like a Skull. Looking Like a Skull. And it's named Laughing Skull because when you wind the watch, the jaw of the skull is actually moving and the skull seems to laugh at you. So it's a very impressive piece. And that's what I like maybe the most at Bell & Ross is their freedom in the creativity. You know, they can do things like very standard to respect the code of the brand. And sometimes from out of nowhere, they come with a crazy piece, completely unexpected, but very appreciated by collectors or people having having an appetence for something different and something a bit crazy.
Nice. And I think I've seen, I might be wrong, but I think I've seen a sapphire skull with a tourbillon movement at some time.
Just a few days ago has been released a cool limited edition, 25 pieces already sold out. A laughing skull with a sapphire skull. But it's not a tourbillon, it's a balance, an open balance wheel.
Okay, yeah, that's cool enough.
but you're right, it has been in the past also some tourbillon, some crazy. We did a piece also exceptional. I mean, we, Bell & Ross did, BRX2, which is also a fantastic piece with a very flat tourbillon. At that time, it was a record of the most flat tourbillon made. I think now, like, brand like Bulgari beated it, but it's 4 millimeters. And then you have, like, two thick sapphire glass on the... on the top and on the below of the watch. It's a very exceptional piece, BRX2. So I invite also the listener to have a look at it.
Can you tell us a bit what's next for Bell & Ross in Scandinavia? Because that's where we're based.
Okay. First of all, in terms of development, today I'm in charge of Scandinavia. There is 9 point of sales, mainly in the main city, capital cities. In Sweden, we didn't finish the development. We are good with Krantz in Stockholm, but we hope to find also like retail partners in Göteborg, why not Malmö also. So we'll see what's next, but we are not exactly in the same trend as some other luxury brand. We're still willing to develop. We know the challenge. Bell & Ross is not a conventional design. It's not for everybody. People, especially in Scandinavia, sometimes like to play it discreet. It's not our main strength at Bell & Ross. The watch are not that discreet in that sense. But we have like something different to offer, and we think Bell & Ross has the shoulder and has enough seduction to be in those in those cities and to find customer for it. Regarding the brand, the new model, I'm sorry because I don't know much more than the listeners. But if I could guess what will happen, you know, this year has been a running change of the BR03. The BR03 is an iconic model that didn't change for 17 years. We made it a bit more wearable because we follow the trend of downsizing the watch. So from 42, the watch became 41 millimeter. We made the lug slimmer, our hand slimmer too. The strap also has been reduced. So just so more people can wear a watch like this. And we could guess that Bell & Ross will do the same. But again, it's not for granted. So we'll see. I will know more in January. But we could see maybe the chronograph and GMT also smaller in the future.
Also, it's the 30th anniversary of the brand next year. So
yes,
we'll probably see some cool stuff coming out and released during the year.
Yeah, that's for sure. Belen was like to make some cool limited edition, and I trust their creativity to make some crazy model again.
So if you're in Sweden and is interested in Belen Ross, go to Krons, or just Krons in Stockholm, and Nymans Ur in Västerås, and make sure to take a good look at the models. And if you can't, you should go to ecotime.com, because we did a very big hands-on article with some of the models at Krons. I think we took a look at like 14, 16 models or something, like a really proper hands-on. So thank you very much, Sylvain.
Thank you, Albin. Thank you, Alex. It was a pleasure to be here.
Ja, men med det sagt om Belen Ross så tycker jag att vi avrundar för dagen, Albin, och säger tack till alla som har lyssnat. Tack till alla som har hört av sig och efterfrågat fler avsnitt. Det är kul att höra att vi saknade. Nu kommer vi kunna släppa avsnitt igen med lite kortare intervaller än vad det har varit tidigare.
Ja, nu vet vi att vår egen studio fungerar.
Ja.
Nu kan vi gasa på.
Exakt.
Så den första personen som går in på vår Instagram och skriver att de vill ha senaste Triva-klockan får senaste släppet från Triva som vi skrev om på sajten skickat hem till sig utan några konstigheter.
Ja, det var snällt.
Det var snällt. Jag har en hel kasse med grejer som vi ska ge bort om man fortsätter lyssna. Och något helt oväntat.
Ja.
Följ oss på TikTok.
Ja.
Varför?
För TikTok är grymt.
Följ oss på TikTok.
Ja, det tycker jag verkligen.
Men om du är mer konservativ kan du följa oss på Instagram.
Ecotime Group.
Ja.
Grymt. Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi snart igen.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.